Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Ni vet att Prestationspodden har ett nyhetsbrev där du kan få de bästa tipsen från mina gäster och kanske tips om mina retreats eller kurser eller annat. Kanske böcker som lottas ut, så signa upp på carolinorbeli.com. Just nu befinner jag mig på Mallorca och jag skulle ha spelat in det här avsnittet tidigare när jag jobbade förinspelat som det förra. Men jag var för trött för det. Det var ju extremt varmt i Sverige och jag led rätt mycket av att inte ha AC. Så nu sitter jag i Deja och jag har precis kommit tillbaka från en vandring som jag brukar göra med mina retreats-deltagare. Då vandrar vi från Deja till Soler. Det är den kanske lättaste varianten, men den är i alla fall en mil. Och den här gången var det så roligt, för det brukar vara jag, min man, min lillebror som är 17 som går. Men nu var min son på 12 år, min dotter på 9 och min bror på snart 5. Nej, han är 50. Min stora bror helt enkelt. Och vi gick allihopa och det var helt underbart och jag är så imponerad av mina barn, för att ja, vi gick en mil och det är inte så jobbigt kanske som det låter, men det här är ju i bergen och dessutom är det ju cirka så här 33 grader varmt. Så ja, det var ju spännande, men det var ju så synd för att jag lockade min dotter med att vi skulle stanna på ett härligt café och där skulle det vara en åsna. Caféet var stängt och åsnan stod i skuggan och vägrade komma fram. Så allt det här som hon hade sett fram emot, det lockade henne med, det fanns inte. Men hon var verkligen tapper. Och jag har gjort den här vandringen så många gånger på mina retreat. Så det är så härligt. Och kanske det härligaste är att stanna på det där caféet och dricka så här färskpressad apelsinjuice och titta ut över den vackra dalen över Soler. Men ja, ja, man kan inte få allt, eller hur? Men i alla fall, så jag hade planerat att spela in det här idag för att, ja, ni vet hur det är när man är med hela familjen. Jag är här med min pappa, min storbror, min lillebror och min familj Martin och Matilda och Lukas. Och det är ju svårt att finna tid till att komma undan själv och göra någonting på egen hand. Men nu har jag satt mig i vårt gästhus och hoppas på att inte bli störd. Jag har haft en vecka här när inte alla varit här. Det jag har reflekterat över, som jag har tänkt att prata lite om i det här försnacket, är under sommaren när vi kamperar med våra mammor och pappor eller mormor och farmödrar eller vad det nu är, så är ju verkligen gränssättning det man måste jobba på. Jag tror att jag har nog den största utmaningen, eller jag kan inte tänka mig. Ja, jag har något excentrisk pappa som man måste gränssätta hela tiden. Han bokar upp saker annars som man ska göra innan man ens hinner liksom öppna ögonen på morgonen. Så att det gäller att föregick jag alltid med på och gjorde det han ville, fast jag kände att nej, men det här vill inte jag göra. Men nu har jag ju med min personliga utveckling börjat hantera det här på ett annat sätt. Och jag har faktiskt till och med i dagarna verkligen sagt ifrån med buller och bång. Och det hoppas jag att ni gör också. För att gud vilken lättnad det är när man säger det som det är. Och alltså speciellt i familjerelationer. Vad skönt det är. Är det något som stressar er när man lever de här gamla normerna? Alltså, eller det som man har växt upp med, att trippa på tårna för någon eller ja, alltid försöka få någon annan att skratta. Att ändra det och säga som det är och bara säga vad man vill. Jag kände mig 20 kilo lättare när jag sa ifrån till min pappa här. För oftast, jag vet inte om ni, alltså för dig som lyssnar, har ju säkert också en pappa. Det är svårt med papporna. Mammorna, de säger man ju till. Det är som att man sitter ihop med sin mamma på ett sätt. I alla fall för min del. Jag kan säga exakt vad som helst. Jag kan visa när jag är ointresserad. Jag behöver inte vara på något annat sätt. Men mer kanske då för min pappa så måste man liksom rätta sig och göra vad han vill. Men ja, det här året har det tagit slut. Och jag känner mig som en fri, mycket mer fri människa. Det låter jättesjukt. Men jag tror ni kanske faktiskt alla kan känna igen sig det. Så öva nu gränssättning under sommaren. Här har ni ju verkligen, nu ska ni väl hem kanske nu när ni lyssnar på det här till någon släkting. Säg vad ni tycker, säg ifrån. Gör det ert hjärta säger. Och det är inte egoistiskt, utan det är precis som det ska vara. Det är liksom, det är att visa medmänsklighet, att säga vad som är bra för dig. Det har verkligen kommit fram till mig för mig är det ju så att mina släktingar bor utomlands. Min bror bor i Spanien, min lillebror bor i England, min pappa bor i England. Och därav så träffar inte jag dem på samma sätt som kanske du som lyssnar kanske träffar din mamma och pappa var och varannan vecka. Då får man ju chansen att öva oftare. Så för mig blir det så här, sommaren är ett eldprov. och jag njuter av att få göra det och få ta den chansen helt enkelt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om det är så att du vill boka mig som coach så är det verkligen hög tid, höll jag på att säga. Men jag har inte så många platser kvar. Jag har dock utökat arbetstimmarna för coachingen för att jag vill lägga ner mer tid på det. Så är det så att du vill utvecklas, du kanske vill minska stressen, jobba med dina prestationskrav, komma i kontakt med dig själv och få bättre relationer, hitta vad du vill i livet, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag jobbar på det sättet att vi börjar med att identifiera problem, riktning, vilka mål och jobbar med hinder. Vi arbetar med vem du är och hur du önskar leva. Och sen går vi till att arbeta med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar, stresshantering. För att sen komma till en acceptans där vi arbetar med självläkning och gör övningar som hjälper dig att använda dina nya verktyg framåt. Och det är vad jag kallar att hitta ett eget och liksom ett nytt självledarskap. Så är du intresserad av det, är det bäst att du går in och anmäla dig på carolinorbeli.com. Och detsamma gäller min kurs som jag ska ha, som börjar den 14 september. Kursen tar upp ämnena stresshantering och prestationskrav. Och är du intresserad av den, så gå in på carolinorbeli.com och läs mer om den. Till det här avsnittet har jag intervjuat en superhärlig kvinna som heter Emma Nybom Johansson. Och kanske är det många av er som följer hennes konto Sjukt Friskt. Det jag ville prata med Emma var medberoende. Och det är ju väl väldigt passande här, tycker jag, under sommaren. Då man kamperar med sina närstående, precis som det jag pratade om. Och kanske kan lida av lite medberoende. Så lyssna till en härlig och smart kvinna, Emma. Hej och välkommen till Prestationspodden, Emma.
Tack så mycket, Caroline.
Ja, hur har din dag varit? Har du tagit dig från ett landställe, eller?
Nej, jag är fortfarande i stan.
Ja, du är det. Ja.
Det här är sista veckan som vi är här med skolavslutningar och, ja, och lite råd. Så att jag kommer direkt hemifrån från sessioner och vår lilla hundvalp som vi precis har fått till familjen.
Åh, vad är det för hund?
Det är en liten Australian Labradoodle. Nelson heter han. Aha. Så han är 13 veckor nu, så det är som en liten bebis hemma.
Oj då, men då kan jag tänka mig att du är trött av den anledningen.
Jag har varit väldigt trött och fått tillbaka lite den här vibesen som man hade med småbarn. Ja. Men det börjar bli bättre nu, för att det handlar ju också om att lära känna och skapa relation. Ja, hela den här biten som vi jobbar mycket med, både du och jag.
Ja.
Och nu känner jag att det börjar landa lite mer. Så då har det blivit lite lugnare. Så nu känner jag att det är okej i alla fall.
Mm.
Det funkar. It's for a good cause.
Vad härligt. Ja, verkligen. Det är en bra investering om man klarar av det. Alltså, om man har tid.
Ja,
eller vad ska
precis.
Säga.
Ja. Och viljan.
Ja, precis. Men berätta för lyssnarna, vem är du så att säga på det jordliga planet?
Precis. Jag driver ett koncept som heter Sjukt Frisk. Och det grundar sig i att jobba med sig själv när det gäller överprestation, medberoende, oro vid fysiska sjukdomar och stress.
Mm.
Och i konceptet så finns det bland annat en podcast, Sjukt Frisk med Emma. Och jag har upplägg där jag jobbar tillsammans med främst kvinnor, en del män också, men främst kvinnor som sätter olika fokus då, beroende på vad de har för problematik just nu i sina liv. Där vi har olika samtalsupplägg. Och jag håller också på att göra om lite på min plattform. Jag ska starta upp en ny kursportal med mycket material kring att bygga upp sin inre power, som jag brukar vilja uttrycka det som. Och använda sig av verktyg för att göra det. Så i stora drag är det det som jag gör.
Och vi backar bandet ja, tills när livet såg lite annorlunda ut, och det som har fört dig antagligen till att starta Sjukt Frisk. Du har ju också, där jag stötte på dig är på Instagram, där du är en uppskattad instagrammare, kan man säga. Ja, Nej, men vad, hur, berätta, vad har fört dig till att börja jobba med just medberoende som jag tänkte belysa i det här?
Men precis. Intervjun. Alltså jag är då tillfrisknande medberoende själv sedan ungefär 17 år tillbaka.
Oj.
Ja, jag är jättetacksam för att jag blev liksom introducerad till programmet för medberoende i en ganska tidig ålder. Vilket betyder att jag liksom har kunnat jobba med mig själv liksom även som mamma och förälder och partner. Jag är uppvuxen i en familj där det då under hela min uppväxt som barn men även som ung vuxen förekom alkoholism. Och min andra förälder var då extremt medberoende och gick också in i det här beteendet då mycket för survival mode. Så att jag blev ju en extremt, som uttrycks, duktig flicka. Men jag ska säga bara duktig istället för att lägga till flicka. Men jag blev väldigt duktig väldigt tidigt i mitt liv. Jag roddade, jag fixade, jag donade, såg till att det såg bra ut utåt. Överpresterade redan som litet barn. La mitt värde i det jag gjorde och inte vad jag var. Jag visste inte vem jag var riktigt heller kanske. Och fick inte så bra vägledning inom det. Så att jag kommer med den bakgrunden och började som sagt jobba med mig själv först när min förälder blev nykter. Så det var den vägen. Det var då jag förstod att det spelar ingen roll att min förälder har slutat dricka, utan jag behöver fortfarande ta tag i mina karaktärsdrag, mina mönster och beteenden och mitt dåliga mående. För det kommer inte sluta bara för att den här personen slutar dricka. Det skapas ju mycket rädslor på vägen och liksom sätt att förhålla sig till livet. Så att jag började jobba med mig själv genom att gå i medberoendeterapi, medberoende coaching och att gå på CODA, som alltså är Codependency Anonymous. Så det är anonyma medberoende, 12-stegsprogram. Och därför började jag jobba med medberoendet. Men det började faktiskt med att Sjukt Frisk, därav namnet, handlade först från början om att leva så pass bra utefter sina omständigheter, oavsett fysiska sjukdomar. För jag kommer också från en bakgrund med väldigt mycket fysiska sjukdomar. Bland annat Crohns, som är en inflammatorisk tarmsjukdom. Reumatism. Hypotireos. Och en nervsjukdom som skapar väldigt mycket smärta i min kropp. Så jag har liksom under åren, där hänger ju ihop mycket med medberoendet för mig. För det har skapat mycket stress hos mig under mina år. Som har skapat fysiska problem liksom, och utmaningar. Och när jag började jobba med mitt medberoende och började tillfriskna, så började jag märka att min kropp började chilla ner.
Mm.
Och jag tyckte det här var så fantastiskt. Och det var då jag förstod att, wow, liksom min inre hälsa påverkar min yttre så mycket mer än vad jag kan tro. Där hör vi ofta. Men det är liksom, det är så skönt att kunna landa i det. Och sen börja tillämpa principerna för att tillfriskna från olika beroenden. I att tillfriskna från oro kring fysiska sjukdomar, stress, överprestation. För mig är det lite samma grundprinciper man följer. Och sen skräddarsyr man dem beroende på var problemet finns. Liksom.
Men hur märkte du att du var medberoende?
Jag märkte inte det till en början. Jag tänker att många av oss lever först i en omedvetenhet. Den här processen man brukar prata om i förändring. Att fas ett, omedvetet omedvetna liksom. Att man inte vet att man går runt och är dyssig, dysfunktionell. Jag var extremt, för min egen överlevnads skull såklart. Det här var ju beteenden jag skapade som ett litet barn från början. Men väldigt kontrollerande kring hur saker och ting skedde runt omkring mig. Kring hur jag kunde få andra omkring mig att göra som jag ville för att jag skulle kunna ha kontroll. Alltså att ha en förälder som är full och en annan förälder som liksom bara tappar det och liksom inte kan uppträda som en trygg förälder. Då krävs det att man som barn börjar sätta in resurser för att liksom klara sig själv. Och det handlade mycket om att kontrollera situationen för mig. Så jag blev ju bra på att liksom manipulera andra. Och då började jag vara väldigt snäll. Jag gjorde mer än vad jag behövde, hjälpte till. För då kunde jag kanske få ett leende tillbaka, en klapp på axeln. Och det här följde ju med upp i då tonåren och sen mitt unga vuxna liv. Så jag överpresterade ju på alla ställen jag var på egentligen. både i arbetslivet men även inom vänskap, som jag trodde var vänskap kanske. Att jag liksom utplånade mig själv till förmån för andra. Ville inte bli illa omtyckt. Hade svårt att sätta gränser. Och när jag väl satte en gräns så blev det kanske på ett tokigt sätt. För att jag liksom krävde att andra skulle göra precis som jag ville. För annars tappade jag kontrollen. Så då blev jag arg. Så det var liksom inga sunda gränser jag drog i sånt fall. Väldigt, väldigt orolig för vad andra skulle tycka och tänka om mig. Och visste inte vem jag var. Om du hade frågat mig då, vem är du? Så hade jag bara lagt ner mitt svar i det jag gjorde.
Och det här med att man inte vet vem man är när man har dysfunktionella föräldrar. För medberoende, ja, kan ju vara behöver inte vara alkohol. Det är ju för att man har fått så lite plats. Eller hur? Att man inte är sedd.
Mm, bland annat, precis. Ja. Exakt, att vi utvecklar beteenden och karaktärsdrag för att kunna liksom hantera att umgås med andra, tänker jag. Och att kunna hantera vardagliga situationer. Som för kanske en sund person som inte har varit i ett beroende, i en beroendeproblematik med någon, har hamnat i. Men att liksom någonstans hela tiden anpassa sig efter omständigheterna för andra. Men inte utgå från oss själva. Så att det alltid blir andras känslor, tankar som vi tror att de har. Vi vet ju inte ens. Utan att vi ligger steget före hela tiden. Vad tänker hon och han nu? Hur borde jag då göra? Mm. Vad behöver de? Hur kan de må så bra som möjligt?
Och det är också att man tror att man besitter någon slags superskill. För att man kan också känna det. För att man är som en länk till andra.
Mm.
Men den är egentligen bara skadlig. Och bra att kunna ha, till exempel om man jobbar som coach kanske. Men inte i det övriga livet.
Nej, men precis. Att man blir en möjliggörare. Men för andras dysfunktion.
Mm.
Att liksom stötta andras gränslöshet. Andras förmåga att plocka bort ansvaret från sig själva. För oftast tar ju vi på oss ansvaret för andras välmående och andras liv i värsta fall. Och det innebär ju också att vi inte tillåter andra att leva sina liv fullt ut heller.
Och det var en period i livet som du mattade ut dig också.
Inte helt oväntat känns det som att vi oftast finns det ju en slags medberoende problematik. Vad jag upplever i alla fall, kanske du också.
Mm.
Hos många av klienter som kommer just med stress- och utmattningssyndrom. Att det liksom är det som ligger till grunden. Just det här att man inte kan sätta gränser. Att det blir en överprestation i allting. Och att aldrig se till sina egna behov. Eller ens veta vilka de är. Det tänker jag är jätteviktigt att utreda först. Vad behöver jag för att fungera? Vad gör mig glad? Om vi skiter i alla andra, vad är det då jag behöver? Liksom?
Mm. Men ja, och det kan ju vara... Det jag tycker med medberoende är ju att det kan tendera i... Alltså, så här, eller jag vet, jag har en kompis som har gått alla de här programmen. Och hon kan säga till mig så här, när jag frågar henne så här, lite hur hon mår. Typ, nej men är du medberoende nu? Nej, jag frågar bara hur du mår.
Ja.
Det går att dra lite, det går också. Ja. Nu kanske jag förvirrar lyssnaren.
Nej, jag förstår vad du menar.
Nej, men alla är inte det. Alltså, nej.
Och jag tänker ofta att jag kan se tillbaka nu. Eftersom jag har varit med i programmet i alla fall några år. Så kan jag se tillbaka på processen för mig i programmet. Och för mig var det nödvändigt att gå från det ena extrema till det andra extrema för att hitta den där mitten på hävstången. För att först var det till, jag kommer ihåg det så tydligt, jag kan ge ett jättebra exempel. Det var att jag hjälpte alla. Hjälpte alla hela tiden tills jag liksom låg på marken och typ krälade i mitt eget blod ungefär. Det var liksom helt galet.
Och gjorde du det av rädsla då?
Ja, och att jag trodde att det var så man gjorde.
Mm.
Det var det jag behövde göra för att liksom vara värd i andras ögon. Om inte jag hjälpte till så var jag ingen. Liksom. Så det var lite min uppgift i livet. Då när jag började tillfriskna, då började gå i terapi, jobba med mig själv, började se de här mönstren, började liksom utmana mig själv till att göra på ett annat sätt. Så började det slå över åt andra hållet. Jag kommer ihåg att det var en kaféägare vars liksom skylt hade blåst ner och gått sönder lite. Och så hur jag brottades med mig själv. Jag gick förbi och ser att det är en skylt, den har lagt ner. Han ska ta upp den har gått sönder. Jag är en medmänniska, jag går förbi. Jag hade möjlighet att hjälpa till. Men hur min dialog går inom mig, det här är helt sjukt så här efterhand, men det är väldigt roligt. Hur jag tänker så här, jag måste hjälpa till här. Och sen kom den här extrema tillfrisknande Emma in. Nej, men det kan du inte göra, du ska ju lära att inte hjälpa till i alla ärenden. Det är inte din uppgift, det är hans skylt, låt honom ta ansvar för den. Och så började det gå vidare, så bara, nej men gud Emma, du måste gå tillbaka, man hjälper en medmänniska. Vad är det du håller på med? En sån liten sak verkligen. Som jag idag, självklart, jag stannar och hjälper till. Det är inga konstigheter för mig. Men jag behövde bli så extrem för att hitta mitt punkt. Så jag sa nej till allt. Nej, jag kan inte hjälpa till. Hoppas du fixar det själv. Hoppas det löser sig. Tack för att du frågade. Jag är inte tillgänglig. Mm. För att jag behövde bli som en alkoholist som slutar dricka. Jag dricker noll nu. Ja.
Men det är liksom, precis,
ja, jag var tvungen. Ja, och så kanske hon upplevde att hon var inne i att hon, man får inte ens fråga liksom hur någon annan mår, för då kanske man går in och börjar tänka, men det blir ju väldigt dysfunktionellt också.
Men du har säkert rätt i det, och jag är jätte för de här programmen, men nu har jag en annan rolig anekdot, för då är det en annan som bara säger, ja, nej men jag ska inte hålla på. Alltså saker och ting kunde gå fel, typ. Man missade en intervju eller så här. Ja, men jag ska inte hålla på och kontrollera allt. Det är okej. Okay. Alltså att det slår över. Och det är väl en fas av att det slår över.
Ja.
Men jag, alltså, jag har sett otroligt bra resultat från medberoende. Jag skickar också många av mina.
Bra. Ja, fint.
Ja, verkligen. Och Tersta vändpunkt där jag har intervjuat en man som heter Bo, som är helt fantastisk inom ämnet.
Mm.
Ja, så att,
och verkligen, och det är ett så stort program. Det finns över hela världen. Och det är fortfarande upp till var och en att ta ansvar för sitt eget tillfrisknande i det, vilket är så fint.
Mm.
Så man går på möten, man jobbar i stegen. Sen vill det se till att man hittar en bra sponsor som man gör stegen ihop med, som inte är allt för liksom medberoende. Det gäller ju också att inte ta sig an sponsorskap eller en sponsi om man inte är redo för det. Så att det här är ju jättebra, liksom, en bra utbildning, om vi ska kalla det för.
Jätte.
I att vara icke-medel eller tillfrisknande, som vi kallar det. Men just att,
vad har
att
du
inte bli extrem i sitt sätt att leva, utan att det handlar om in the end att hitta en balans och harmoni. Ja, men, och att eget ansvar, just det där som du sa, att det är inte mitt ansvar, men jag tror att där kan det bli skevt för många som inte jobbar i terapi samtidigt, utan bara går på möten. Det är jättebra att gå på möten, men jag tror att man också behöver jobba med sig själv på något sätt i samtal, för att det handlar mycket om att ta tillbaka den här inre powern som jag då pratar mycket om. Det här att liksom ta ansvar för sitt. Jag kan inte kontrollera andra, men vad kan jag ta ansvar över? Jag kan ta ansvar över hur jag förhåller mig till den här personen som just nu är gränslös. Det är mitt ansvar. Det är inte mitt ansvar att se till att den här personen ska liksom agera på något annat sätt än vad den gör. Men mitt ansvar är hur jag väljer att agera i situationen. Sådana saker liksom.
Men verkligen. Nu tog vi ju verkligen upp någon baksida här. Det känner jag att det blev lite fel egentligen. Men det var bara lite roliga anekdoter.
Ja, men absolut. Jag tror att det är viktigt.
Men också, jag menar, det är säkert folk som går hos mig som också blir nitiska. Jag till exempel i gränssättning kanske går ut och gränssätter alldeles för mycket, vad vet jag. Men det är ju en början och det är jättebra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vad känner du har stärkt dig mest av att jobba med ditt medberoende?
Oj, wow. Att leva mitt liv som Emma i min innerlighet och ärlighet liksom. Att jag inte gjorde det innan. Jag kan bli så här lite berörd av det när jag pratar om det. För att jag hade en längtan under hela min uppväxt. Jag kommer väldigt, väldigt tydligt ihåg hur jag som väldigt, väldigt litet barn låg på mitt rum i sängen och kände en sån fruktansvärd smärta liksom, i bröstet, i hjärtat. Och jag försökte liksom, då som väldigt litet barn härleda var det här kommer ifrån. Liksom, varför har jag så ont? Vad är det som gör så ont i mig? Och att jag kände en saknad efter mig själv. En längtan liksom. Att jag förstod att det finns något annat. Och hur fasiken ska jag ta mig dit? Mm. Och det var då det blev så att jag liksom nästan låg och bad om hjälp. Ut bara. Hjälp mig. Hjälp mig bara. Jag måste bara få må bra liksom.
Vad befann du dig? Alltså, vad gjorde du innan? Vad jobbade du med innan du sadlade om, kan jag tänka mig?
Absolut. Jag jobbade väldigt länge inom, såklart, en bransch som handlar mycket mer om utsida än insida. Så jag jobbade under många år som skönhetsjournalist och skönhetschef på olika kvinnomagasin.
Ja,
så jag var på Mama, men främst på Cosmopolitan under väldigt många år. Bloggade för Mama som beauty-Emma där. Körde riset där med läppstift och småbarnsår och med lite glimten ögat. Drev en podcast, Snygg helt enkelt, med Hanna Robinell, min gamla kollega. Och dessförinnan jobbade jag som bland annat inom styling då. Men alltid modebranschen liksom. Och när jag blev utbränd så var jag på ett jättestort kosmetikföretag i Sverige, där det bara liksom gasades på. Det var helt sinnessjukt. Jag förstod att det var fel från början, men jag trodde någonstans, jag var inte riktigt på platsen i min inre power. Så att jag utmanade mina gränser och det fick jag tji för. Det funkade liksom inte med småbarn och att börja leverera på en sån extremt hög nivå utan, alltså väldigt gränslöst företag där. Så att jag sjungade ju rakt in i den där väggen. Så pass att jag liksom trodde att hissen gick, rasade neråt när den åkte upp en morgon liksom.
Nej.
Och bara trodde att jag skulle dö i hissschaktet liksom. Och folk bara stod och stirrade på mig och bara okej, sök hjälp. Och kom inte hem liksom. Så att det blev en riktig bottenslam. Men jag tänker att det var verkligen det som behövdes. För att jag lyssnade fasiken inte. Det var som att en högre kraft bara, nu får du fan ta och ge dig. Nu kastar jag ner i schaktet. Åk hem, människa.
Kul.
Så, ja, en helt annan bransch innan, verkligen. Ja. Och jag behövde landa i, mellan att jag startade liksom skjutfrisk. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle göra sen. Och för mig var liksom skönhetsbranschen min identitet. Beauty Emma var jag. Och jag behövde plocka bort mig från det. Och jag förstod det. Så jag tog ett jobb som receptionist under nästan 3 år. Där jag stod och gjorde så här jobb helt anonymt. Jag var aldrig liksom Emma, utan det var liksom receptionen på det här stället. Och jag tyckte det var så, i början var det jättejobbigt och sen var det så skönt. Och det var så skönt att inte behöva leverera under sitt eget namn, utan bara ett företag.
Hur var det att kliva av sitt ego på det sättet? Du och jag som pratade lite om ego innan. Eller jag kan bara tänka mig förloras identitet eller ego eller vad man nu ska kalla det för. Jag kan bara tänka mig, alltså man har byggt upp någonting som du då säkert älskade.
Precis.
Det måste ju varit jättetufft.
Jag tänker att jag ändå hade jobbat väldigt mycket med medberoendet innan också. Jag kom in i den här utmattningen. För att grejen är att jag blev först, jag hade varit sjukskriven för utmattning tidigare, innan jag fick barn. Men den här utmattningen, liksom utbrändheten som kom då nummer två, det jag var tvungen att kliva av, då hade jag så mycket mer erfarenhet ändå av att försöka lämna eget och egot åt sidan. Och det har jag också fått öva väldigt mycket på vad det gäller mina sjukdomar. Så om vi tittar på till exempel Crohn som jag har, det är liksom en inflammation i tarmarna som gör att man liksom springer på toa hela tiden, man kan inte äta. Under väldigt många år i mitt liv har jag ätit barnmat, alltså när jag var liksom ung. Mm. När alla var ute och festade och det var liksom fest på Stureplan och vi hade middagar innan, då åt jag barnmat innan vi gick ut. Jag käkade otroligt höga doser kortison så jag var helt rund i hela ansiktet, tappade nästan allt hår. Så att mycket av mitt ego fick en törn där och det var liksom, det var inte så att jag valde att jobba med det då, utan jag var tvungen för att det var liksom, det var som att någon plockade bort allt det där som jag trodde att mitt värde låg i. Jag trodde att det var viktigt att vara liksom snygg, att se bra ut hela tiden. Och det var där jag hade lagt mitt engagemang under så många år som ung, för att jag hade fått lära mig det. Om det ser bra ut då, då kommer allting annat se bra ut. Men så plockades det bort. Liksom, vad gör man när man springer på toaletten var 50 minut och när man tappar håret, man blir helt rund i ansiktet, akne i hela ryggen, äter barnmat, alltså kul person liksom. Så att då började liksom jag redan där jobba väldigt mycket med det här egot som vi pratar om. Alltså den här viljan att för mig är egot den här rösten som hela tiden klankar ner och kräver saker av mig liksom. Du borde göra bättre, du borde, de andra kan, du gör inte, varför gör du inte så här? Levla upp liksom. Det där ska du inte göra, det kan du inte, du är för dålig. Och som lägger värdet i prestationen och det som finns på utsidan. Så att egot har nog hela tiden fått liksom stå undan för att jag inte haft något annat val. Så att när jag hamnade på den platsen att jag liksom stod i reception, då hade jag ändå gjort så mycket jobb redan från början tror jag. Men det var såklart jobbigt för att ibland kom det in folk i den här receptionen och bara tittade inte ens på mig. De gick rakt förbi. Och då fick man ju säga, ursäkta mig, du får gärna anmäla dig här. Ah, jag vet inte om jag har lust. Okej, det här var på ett ställe där det är lite speciella kunder också och klienter. Okej, men om jag ändå får be dem att skriva in det här och då tittade de inte ens på mig liksom. Och det var jättebra övning. För jag kände plötsligt en dag att jag bryr mig inte. Jag vet vem jag är. Jag vet hur mycket jag är värd. Jag är värd exakt lika mycket som alla andra. Det där är hans eller hennes problem. Det är inte mitt. Och vad tråkigt för dem att de mår som de gör. Och det var då jag kände så här, wow, jag är redo att gå vidare nu. Nu kan jag liksom söka efter det som jag ska göra.
Idag då med dina olika sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, får du någon bättre hjälp från alternativmedicinen? Alltså jag vet inte vad man får för hjälp.
Alltså jag tror inte man får hjälp. I sånt fall får man väl kanske söka upp den och ta den. Jag har provat väldigt mycket. Det jag har kommit fram till, jag har dessutom ska jag säga intervjuat väldigt många människor som lever med kroniska sjukdomar och diagnoser. För det började, Sjukt frisk började egentligen som ett bokprojekt som just nu ligger vilande. Där jag har intervjuat jättemycket människor med olika diagnoser och omständigheter i sina liv och frågat dem hur de gör för att leva så innerligt som möjligt. Och det här är helt fantastiska människor och med deras samlade erfarenhet så känner jag nog lite detsamma som jag kom fram till när jag läste igenom allt material. Och det är att egentligen handlar det om att leva ett liv som är precis utformat efter dig och ingenting annat. Därför tror inte jag personligen på en tydlig alternativ väg. Jag tror inte på att ta en diet, oavsett om det liksom är, det här är dieten för inflammatoriska tarmsjukdomar, det här är. Därför det som har blivit med mig har blivit att eftersom jag är en medberoende personlighet så har jag velat gå in med hull och hår i allt. Jag har testat alla slags koster och rådgivning kring att äta på olika sätt, såklart. Man blir desperat. Men det innebar ju också att jag hela tiden var tvungen att kontrollera mig själv. Nu fikar alla andra här. Det ska jag inte göra. Det kan vara socker i bullen. Nu dricker andra koffein. Ska jag inte göra. Kaffe är dåligt. Nu äter de så här. Det ska inte jag göra. Jag har en speciell magsjukdom. Till att börja testa lite så här. Kanske kan jag äta lite av det här. Och njuta av den här stunden ute i solen. Bland sirenerna med vänner. Och äta en halv bulle. Jag behöver inte trycka i mig fem. Liksom. Nej men titta, det funkade. En halv bulle funkade. Bra, fine. Då vet jag min gräns där. Att man testar sig fram och inte blir manisk. Och att det blir det här så här, nej jag måste gå. Om jag gör det här kommer jag bli jättesjuk igen. För det skapar ju också stress. så här, chilla ner lite, så här, utgå från dig, må bra framförallt. Jag älskar att njuta av livet.
Ja, men tror du att det här startades, alltså om du nu får vara en observatör till dig själv, alltså finns det något samband mellan det här och det du har varit med om som liten?
Vilket samband mellan...
Alltså dina kroniska sjukdomar.
Ja, jag pratade med min man om det i förrgår, nämnde jag det. Vi satt i bilen på väg ut till landet, så satt vi och lyssnade på någon låt som jag kunde relatera till när jag var liten. Och fick tillbaka något så här minne, smärtminne, liksom lite sådär, att jag hade ont i kroppen. Och då sa jag det, gud, jag undrar, ibland kan jag känsla så här, tänk hur det hade varit att växa upp, framförallt så här tonåren, utan oro. Alltså att få leva en tonårstid med allt det fantastiska som finns i den utan att vara orolig. Och faktiskt få njuta av livet. Alltså jag kan få sån här, åh fy fan, det kan vara härligt. Gud vad jag verkligen. Och då kan jag känna så här, jag känner en jätteacceptans i att jag inte upplevde det så. Och att det var en enorm stress. Och att det är säkerligen, jag kan inte säga det 100%, men... På riktigt är jag faktiskt helt säker ändå att det har skapat min, framförallt tarmen. Alltså den stressen som man lever med i så många år, som gnager och gnager och gnager inom en. Det är liksom, det är klart att det sätter sig fysiskt. Det brukar sitta i ryggen för många. Jag har jättemycket problem med min rygg också. Har blivit bättre, men migrän. Alltså. Och min reumatism kommer ju från Crohns. Det är en biverkning från den sjukdomen. Nervskadorna är också ett symptom på att liksom man har gått runt med mycket stress. Så att, absolut, jag är helt säker på det. Men att landa i acceptansen i att det inte var så. Men nu lever jag ett liv som är helt fantastiskt. Alltså på riktigt så är det liksom... Nej, men jag kunde inte önska mig någonting mer. Alltså allt det jag verkligen har manifesterat under så många år har jag. Och dessutom som du också har barn. Liksom, att jag tänker ofta så här... Men mina barn kan göra det.
Ja.
Mina barn kan fasiken få leva ett tonårsliv utan oro. Ja, oh, gud vad jag ska låta dem göra det. Oh, vad jag vill vara den tillfrisknande mamman. Liksom.
Exakt.
Det kan ge mig jättemycket glädje. Men sen kan jag ibland känna lite så här, åh, attans! Det hade varit jäkligt kul att få vara och fri.
Det,
liksom.
Ja, precis. Och det är väldigt bra att påminna sig om den huvudanledningen till att man existerar. Att ens barn alltså, ska få ha det så här bra. Oh. För ibland kan man ju kolla bort sig det och bara säga, men herregud vad jag är mycket på med allting och så här. Ja, men just det, jag är ju först och främst mamma.
Oh.
Så, och mina barn ska ha det så tryggt.
Och att de också så här, learning by seeing lite vad vi gör.
Ja.
Jag kan bli jätteglad över att mina söner, trots att de egentligen, den äldsta känns som att han är 100 år, men han är 12 och den yngsta är 8. Men den yngsta framförallt kan vara så att han är väldigt så här, uppmärksam med hur jag tar hand om mig själv. Och säger till mig när jag inte gör det. Och det gör båda killarna. Det ser ut som att du är väldigt trött nu mamma och du behöver vila. Och då har det blivit så att när de är trötta så säger de också att jag är trött så jag behöver vila nu.
Mm.
Det är så sunt. Mm. Jag blir så glad över det. Och min förälder idag då, som är nykter sedan jättemånga år tillbaka. Det är över 20 år nu. Ja, vi är bästa vänner. Jag är så tacksam och glad över den här personen. Har också sagt det att vi har brutit, eller så här, han brukar säga det, att du har brutit cirkeln. Du har brutit cirkeln. För att jag tog med mig det här, men jag gjorde ju det tack vare av att min förälder gick in i tillfrisknandet. Och det var därför jag gick in i tillfrisknandet. Men tillsammans bröt vi den här medärvda liksom, kaoset och dysfunktionen som har gått generation efter generation. Vi har brutit det. Mina barn kommer inte gå in i livet som, hoppas jag, beroende eller medberoende. I alla fall inte på grund av att jag är aktiv.
Men vad härligt att... ni har varandra i det.
Ja, oh, så fint. Alltså det alltså, är så fint.
Jättefint.
Så fint. Varje dag så glad över det. Och vi uttrycker det till varandra nästan på daglig basis. Den tacksamheten. Någon som man först trodde var en största fiende. Till att det blev så att jag är den här personens räddare. Alltså på liv och död verkligen. För det var så pass att jag körde in till akuten. Liksom, och bara var så här, nu räcker det. Det är nu eller aldrig. Antingen gör det här eller så får du aldrig träffa dina barnbarn. Varsågod och välj. Och det var ju tungt som ung. Liksom. Mm. Var jag då? 20 någonting. Men att också den här personen visade mig vägen. Vet du vad? Nu är jag tillfrisknande. Nu är det dags för dig att ta steget in i det. Och jag hade ingen aning om att jag behövde det. Så att, så coolt att man ger varandra den möjligheten i livet liksom.
Verkligen, verkligen coolt. Och jag tänker de som lyssnar som är så här presterare, så brukar jag säga det att ofta så presterar, märker jag i alla fall, mina kunder presterar för sin pappa. Det finns mycket i den relationen. Pappan.
Är det mycket kvinnor du har?
Ja,
som?
Precis.
Mm, precis.
Så här, men vem är det du gör? Jo, men det är pappa. Han är väldigt duktig på sitt jobb. Mamman har inte haft något jobb. Ja, lite så.
Mm.
Men sen när vi tittar på det så har ju pappan i den här åldern ändå tacklat av. Mm. Han bryr sig inte längre. Han har inte de här kraven längre. Men ändå, precis som du då, så fortsätter man i det här mönstret. Felaktiga mönstret. Eller, ja.
Ja, och så då, programmeringen.
Ja, programmeringen som är fortfarande där. Som man måste ta tag i så. Så ja, jag bara såg den parallellen.
Tänkte jag, ja. Och jag tänker att man därför... Det tycker jag är så här kring att liksom, just att man verkligen noga med att skapa medvetenhet. Det brukar jag i alla fall vara när jag jobbar med klienter. Att man liksom skapar medvetenheten först. För att med medvetenhet kommer också en acceptans. När vi är medvetna om hur det ser ut just nu, varför och hur vi egentligen vill ha det. Men också hur det kom så att det blev så.
Mm.
Och förstår det. Då kan vi också få en så här självempati. Som vi inte haft tidigare. Eftersom vi börjar förstå varför vi agerar som vi gör. Och hur vi fungerar. Sen behöver inte det betyda att det är så vi vill fungera framåt. Men eftersom jag är uppvuxen med de här omständigheterna. Jag visste inte bättre. Jag var bara ett barn. Eller jag var vuxen och levde i en väldigt sjuk relation. Och försökte överleva. Så har jag de här karaktärsdragen. Och nu har jag makten att förändra. Och därför ska jag nu skifta. Liksom, och programmera om lite. Att man någonstans blir lite mjuk med sig själv i det. Liksom. All right, det är inte precis så som jag önskar att det var. Men det kommer kunna bli jättebra om jag nu gör fotarbetet. Liksom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hur vet man om man är medberoende?
Bra fråga.
Ja, eller hur?
Jag tycker att det finns en jättebra... Det finns en hemsida för Koda. Som man kan gå in och läsa karaktärsdrag och medberoendemönster. Jag har också gjort ett eget... Också av min podd. Det är lite kortare avsnitt. Väldigt, väldigt så... Med verktyg mer och väldigt kopplat till reflekterande frågor i mina. Så att våra poddar skiljer sig lite åt på det sättet. Men där har jag också listat alla de karaktärsdragen och beteendemönstren som man kan liksom kolla in lite om man känner att man checkar av. Men det handlar ju mycket om att, jag skulle säga så här, om man börjar känna så här, jag vet inte riktigt vem jag är. Jag sätter andra före mig själv. Att man har svårt att ta emot gillande och bekräftelse från andra, men att man gärna bekräftar andra. Men att man samtidigt har svårt att känna ett värde om man inte får bekräftat av andra att det man gör är bra. Liksom. Det vill säga att vi lägger vårt värde i prestation. Men att vi känner oss liksom vilse och inte vet vilka vi är. Då tycker jag att man kan börja kolla in medberoendet lite. För att även om vi inte känner så här, gud, jag har vuxit upp med alkoholism eller droger, vad det nu kan vara, arbetsnarkomani. Så är det väldigt många på just mötena som sitter och berättar det att jag kommer från en familj som ändå var väldigt sund, tycker jag. Men har utvecklat de här mönstren för att jag umgicks med kanske vänner när jag var liten eller under ung vuxen ålder. som hade en viss standard hur man skulle vara för att vara värd eller få vara med. Liksom. Det handlar ju mycket om att få vara med i en gemenskap när vi är unga. Liksom.
Mm.
Och att man därför skapar de här karaktärsdragen. Man kanske råkar hamna i ett gäng med vänner där liksom, om man inte utplånar sig själv för varandra och hela tiden finns där i vått och torrt som alla kvinnor ska vara så noga med att vara hela tiden, ja, men då är man inte en vän. Istället för att ha sunda gränser till varandra och liksom, vet ni vad, jag kommer behöva tacka ni ikväll till den här middagen. Mm. Jag är helt slutkörd. Och de andra säger så här, men gud, självklart, ha en jättemysig kväll, ta hand om dig nu. Inte så här, men gud, vadå, ska du ställa in nu en timme innan? Schysst mot oss andra. Okej, tack. Mm. För det är vanligt att det är så. Och vi kvinnor ska ju vara så stöttande mot varandra. Jag tycker det finns en väldigt låg tolerans mot att man sätter gränser mot varandra som vänner. Och det tycker jag vi ska vara mer positiva till att göra.
Mm.
Att man kan kunna ställa in när man har mycket omkring sig och känner att, vet ni, stopp, jag måste bara bromsa här. Det är för mycket för mig. Det kan ju bli mycket sådär. Ja, men jag, om vi säger att någon säger så, ja, men jag, vi har så mycket nu, det är skolavslutningar och massor med aktiviteter i skolan. Och då ska genast någon annan vara lika, ha det lika jobbigt. Det är som att man ska vinna någon tävling i det här. Liksom. Ja, vi har också sjukt mycket. Alltså, och vi är tränare för laget och det är, liksom, ja, det är så mycket. Och vi är klassföräldrar. Och jag känner också, men jag kommer ändå gå på middagen på torsdag. Även fast jag har så mycket att göra. Det blir liksom en så här prestationsmätning. Mm. Istället för att då kunna landa i så, ah, okej, ja, men har det så trevligt på en din middag då? Jag kommer i alla fall vara hemma och vila. Jag behöver det.
Absolut, absolut. Jag har väldigt bra kompisar. När jag säger nej så kan de säga så, jag älskar att du tackar nej.
Ja, ah, jag vet. Ah. Och vilka sunda vänner vi har skapat oss i vår miljö.
Liksom. Det är väl det.
Att man väljer sina vänner kanske.
Ja, men det har väl inte alltid sett ut så. Och jag har inte alltid varit så att jag ens har kunnat säga nej. Eller liksom
precis.
Så. Alltså den här, usch, vad hemskt att vara också tonåring på det sättet. Ja. Även om det var då härligt. Men då man trodde att det var på liv och död. Om
ja,
man,
kul. Ja. Nej, men alltså jag vet att jag var ute och festade när jag hade så här blodiga diarréer. Jag berättade inte det för någon. Och kräktes blod. För att jag inte ville så här, fear of missing out liksom. Och inte ville vara så här, den tråkiga.
Mm.
För jag, en del av mina vänner säger det idag, som känner mig då, att du gick alltid runt och så här, berättade att du hade så ont och klagade. Och det var liksom mitt värsta. För min mamma hade ju till exempel sagt till mig att så här, man får liksom, man måste liksom bara shape it liksom up och typ liksom, du måste liksom borsta av knäna och man måste bara, nu kör man bara. Så det har jag tagit med mig, så jag fick inte klaga. Så när de sa det, ja, du säger ju ofta att du mår dåligt. Det blev så här, inte säga att jag mår dåligt, inte säga att jag mår dåligt. Måste vara med på allt, inte visa, inte visa. Istället för att fatta att min styrka och power låg i att ta hand om mig själv. Gör vad fasiken ni vill, ha det så svinkul. Jag gör det jag vill.
Mm.
Men man växer ju in i det. Det är inte lätt när man är tonåring. Liksom.
Nej. Nej.
Men idag tycker jag att det är skitskönt.
Eller hur?
Jag tycker det är underbart.
Eller hur?
Och som du säger, att ha vänner som bara, åh! Älskar att du är så kärleksfull mot dig själv.
Ja, precis.
Jag kanske också ska vara hemma på torsdag.
Precis. Ja, men precis.
Mm.
Ja. Ja, nej men... gud, det är inte lätt att vara ung. Det kan man ju verkligen säga med just den grejen. Men det är också väldigt många vuxna som har svårt med den gränssättningen.
Mm.
Och ja,
det jag tror faktiskt mycket. Att det kanske inte är... Det finns ju många sunda unga också som har sunda föräldrar.
Ja, det är sant.
Och jag tänker att det är vi själva som skapar. Liksom, det här, det är inte de här antaganden om livet. Det är svårt att leva, det är tufft att leva. Det är hårt, livet är tufft, livet ska överlevas. Det är inte lätt att så här, börja omvärdera det lite. Och så här, är det verkligen så det är? Kan livet faktiskt vara härligt? Vad händer om man börjar liksom försöka tänka lite nytt här? Liksom? Även om man går runt. För att här vill jag också gå i bräschen för att i och med att jag har också de här sjukdomarna som jag lever med. Vilket innebär att jag går runt med fatig, alltså kroniskt trötthetssyndrom. Jag är aldrig pigg. Alltså punkt bara. Och det är fine. Det är tråkigt, men det är så det är. Men jag kan alltid välja att se det på något annat sätt. Men då skulle jag kunna gå runt och säga att livet är skit.
Nej.
Livet kommer aldrig bli bra. Eller så kan jag bara säga stopp nu och försöka tänka om.
Det är underbart. Ja.
Livet är ett liv. Livet är mitt framförallt, brukar jag tänka. Livet är mitt. Och det är det här jag har och det är helt fantastiskt. Och ibland så är det skit och då får jag vara ledsen då. Det är helt okej. Kanske inte varje dag. Men när det känns jättetufft tufft att man får gråta lite då och säga så här. Ja, det här var ju skit. Men nu gör jag det jag kan idag. Jag tar hand om mig själv idag. Då blir det bättre. Så att jag tänker att många säger ju det. Det är inte så lätt att vara. Nej, men det kanske inte, som min man säger, det kanske inte är så svårt heller.
Nej, nej.
Fast och det är lätt för någon att säga, men tonåring är tonåringsliv. Och det är jobbigt som, ja gud. Men nu, eller klimakteriet som du och jag pratar om.
Men också ta ansvar, och det älskar jag. Och också se sig. Ja, vi lever vad vi vet bara nu en gång. Mm. Och att liksom, nu gör vi det bästa av det. Och vi har alla våra tillkortakommanden eller ja, och issues som vi måste liksom acceptera och bara leva med, helt enkelt.
Ja. Ja, precis. Och jag tänker också att man kan ju välja att, jag brukar tänka på det tillfrisknandet just, för att det är liksom en ständigt pågående process. Vi blir ju aldrig färdiga från medberoendet. Vi kan inte säga så, nu är jag frisk från medberoendet. För det är en färskvara. Och om vi inte underhåller det så kommer vi trilla tillbaka igen. Och det är helt okej. Det händer ibland. Men vi har ju skapat oss verktygen och strategierna för att komma tillbaka till tillfrisknandet. Och jag tänker att, för att återgå till det du sa. Du pratade om just med tonåren. Men, sen, men att liksom förstå att vi måste ta eget ansvar just. Att man liksom hela tiden tänker att vi har alltid ett val. Jag brukar alltid lägga in inlägg om det på Instagram till exempel. För det är lätt att glömma det. Och jag glömmer också av det. Vi har alltid ett val. När folk säger så här, men jag har inget val. Jo, det är bara det att du tycker inte att alternativen är fantastiska. Men det ena är alltid kanske lite bättre till dig själv. Eller till förmån för dig själv än det andra. Så vilket av de sämre alternativen är det bättre då? Men ta inte från dig själv kraften och makten över ditt eget liv. Du kan alltid välja, även om båda alternativen känns lite så här, kanske inte det jag önskade att de var. Du kan alltid ta och göra ett val, liksom. Så och så kan vi stå bakom det.
Ja.
Jag gjorde ett val.
Ja, och så är det verkligen. Mm. Och det är det som är härligt med att man har kanske inte haft en spikrak resa i livet. Att man kan se det så. Jag tror att man har faktiskt en, ja, för alla som är utmattade, att man har varit igenom och fortfarande kanske är, det också en styrka. För man kan njuta av livet på ett helt annat sätt än ja, när man kanske då tycker att det är jobbigt för att man har klassförälder. Eller vad, alltså att det blir...
Och lite så här good enough. Chilla ner, brukar jag säga till mig själv. När jag märker att jag börjar gå upp i spinn. Chilla ner. Alltså vad är det jag håller på med? Vad är det jag ska bevisa?
Mm.
Det finns en jättebra övning som du kanske också vet om eftersom vi jobbar inom samma bransch. Men just att man ställer sig frågan varför upprepade gånger. Som vi säger att vi tar en enkel sak, typ så här, jag måste fixa allting så bra inför klassfesten nu. Varför? Jo, men för att jag vill att det ska se bra ut när alla kommer där. Jag vill liksom vara en bra klassförälder och så. Varför? Nej, men därför att jag vill att det ska se bra ut för alla andra. Det är viktigt för mig. Varför? Mm. Men därför att jag känner att mycket av mitt värde ligger i det som jag levererar. Varför? Ja, men därför att jag vet inte hur jag annars ska visa mitt eget värde. Varför? Alltså, det här kan man ju fortsätta med. Ja. Jag brukar coacha mig själv så här jätteofta. Jag måste baka hembakat. Varför? Och då redan där, jag bara, nej, det måste jag inte.
Nej.
Att man bryter den onda cirkeln. Liksom.
Ja, men
att man kan njuta av att vara klassförälder, som du sa, utan att göra det så jobbigt för sig själv.
Ja.
Det är bara en klassträff, eller vad det nu är.
Ja.
Det är inte, när man har varit på den botten som utmattning ger och den extremt låga energinivån som vi då har, som vi båda två kan relatera till, så vet vi att inget är värt det. På riktigt är det ju...
Nej.
Nej, men det är inte värt att leverera som klassförälder, om vi ska ta det som exempel, och hamna på den platsen.
Nej, men precis. Så egentligen, för nu måste vi avsluta. Men,
ja, gud vad tiden går.
Ja, verkligen. Så kan vi säga... Alltså skala ner och bara lev egentligen. Kan vi avsluta
och så? Kanske också bara lägga till. Du kan alltid ta ansvar för ditt liv. Och frågan är hur du väljer att ta ansvar över ditt liv. Är det genom att ta action och göra någonting åt det? Eller är det genom att gå runt och berätta hur jobbigt det känns? Vi har alltid ett val där.
Det är bra. Tack snälla för att du kom hit. Och om de vill till exempel följa dig på Instagram, vad...
Ja, då hittar man mig under Sjukt Frisk Coaching.
Mm.
Och sen har jag podden som heter Sjukt Frisk med Emma.
Ja, bra.
Tack snälla,
tack,
Caroline,
snälla,
för att jag fick komma hit.
Tack, så roligt. Tack alla ni som lyssnar.
Vill du göra podden en tjänst, gå in på din där du lyssnar ifrån och lämna en recension eller dela med människor som behöver höra det här avsnittet eller något annat avsnitt. Kontakta mig gärna på Instagram, Caroline Norbelli Coaching heter jag där. Och annars får ni ha en superhärlig sommar. Eller sommar. Vi hörs nästa vecka. Men ledighet helt enkelt. Ha det bra. Hej.